Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse här, och idag så ska vi prata om ett otroligt komplicerat ämne, och därför så har jag tagit hjälp av Henrik Jönsson. Hej Henrik.
Hej hej Peter.
Du är entreprenör och libertarian. Det är så du brukar titulera dig, va?
Ja, precis, det stämmer.
Och då får vi ju nästan reda ut, vad är en entreprenör? Det har ju de flesta såklart koll på, kanske vad man själv tror, men vad det betyder i ditt fall. Och sen också vad då en libertarian är för någonting. Så kan vi börja lite och berätta lite vad du liksom sysslar med för att få in, ha råd att betala hyra. Hus var det nyss,
ja. Ja, men i korthet så skulle jag väl säga att för mig betyder entreprenörskap att man tycker om att starta och driva affärsmässigt fungerande verksamheter. Jag gör den lilla distinktionen där, för det finns i mitt tycke så många människor som kallar sig entreprenörer nu för tiden, som i själva verket bara håller på och nätverkar och arbetar inom olika typer av klustersystem som är så här på den kommunala nivån. I min mening så är en entreprenör en person som klarar av att starta nya verksamheter, driva upp dem och få dem att funka och pröva nya idéer. Och det har jag gjort sedan barnsben, höll jag på att säga.
Du säger alltså att du inte har suttit i någon av alla de startups, vad heter det, inkubatorer och så som finns här i Malmö där vi båda verkar.
Nej, absolut inte. Jag ska säga som jag har haft lite hyrt mötesrum och sådär har jag gjort nere på Media Evolution vid olika tillfällen. Men aldrig varit del av det där som jag kallar för det innovationsbyråkratiska komplexet. Det vill säga där det är olika typer av skattemedel som slussas runt till olika ställen då för att man ska inkubera företag. Jag tycker inte om det alls. Jag tror att det är helt fel modell, för att vill man stötta näringslivet så bör staten istället dra sig undan, sänka skatterna, göra det enklare för folk att driva bolag och att anställa, inte att gå in med en massa olika typer av stöd.
Är det här vi någonstans börjar tangera det faktum att du kallar dig libertarian då?
Ja, men det stämmer ju. Min definition på libertarianism, det är en bred kyrka, libertarianismen. Men kortfattat så kan man väl säga att jag vill ha en liten effektiv stat med stort individuellt ansvar och stor individuell frihet, därför att jag uppfattar de mekanismer som bäst tjänar vår civilisation är när människor får lov att vara fria och vara mycket benägna till att våga ta risker och testa nya typer av uppfinningar och teknologier.
Då kan man ju undra lite så här, det här är ju Teknikveckan och jag tror att många lyssnare känner till det faktumet att du och jag, Henrik, är ju egentligen på exakta motpoler av, men inom den frihetliga rörelsen.
Mm.
anledningen att du Henrik är med här idag, det är ju för att jag ändå kan tycka, är du med många anledningar, men framförallt för att jag finner dina åsikter om vad yttrandefrihet är intressanta och relevanta. Och kanske har det aldrig varit så relevant att diskutera yttrandefrihet som nu, i och med att, ska vi kalla det, att de stora techjättarna har satt sig lite i en liten situation som de kanske inte själva riktigt har sett fram emot eller behärskar. Så att idag så ska vi väl reda ut det åt dem, det lilla uppdraget.
Mm. Det är inget man snyter ur näsan nu.
Nej, verkligen inte. Det är väl kanske till och med en olöslig fråga. Men lättast att liksom nå fram även någonstans, att liksom stycka upp vad är vad och sådär. Men innan vi gör det så brukar vi prata om våra teknikveckor. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande. För att jag kan ju väldigt snabbt prata om min teknikvecka. Jag håller på att städa. Det känns som att jag har städat sedan jul. För jag håller på att bygga upp min egen YouTube-studio. En till då, för vi har en på kontoret, men så här i hemmajobbsammanhang så ska det upp en i garaget och sådär. Och jag, det som är lite roligt här tycker jag ändå, att jag följer din YouTube-kanal, det är ju så att hälften av det du säger är ju irrelevant, för jag sitter ju bara och tittar på hur fantastiskt snygg belysning du har när du tittar in i kameran. Alltså, du måste berätta, hur bygger man upp en sån här fantastisk scen? Alltså det ofta vill man ju inte bara ha så här talking head och så, men när man tittar på dig, alltså det är som att din hud, den glänser ju på ett sätt som jag aldrig någonsin har upplevt innan. Det gäller ju verkligen att ha koll på finnarna där, om man skulle råka få en eller riva sig eller någonting liksom.
Ja, vilken rolig infallsvinkel du har. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men det är ju kul att du tycker att mina filmer ser bra ut.
Det är framförallt så roligt för mig liksom. Men du måste, när du började där, för hur gammal är din YouTube-kanal? Som ska sägas att Henrik här, han är, du kallar det videokronikör där, och varje lördag 08.00, inte 08.01 eller 07.59, utan 08.00 kommer ut en ny video. Ja. Sen när?
Jag började släppa filmer, de allra första gjorde jag hösten 2017. Och då var det lite oregelbundet sådär, men då släppte jag en video i ren affekt vid ett tillfälle, eftersom jag var missnöjd med hur de etablerade medierna misslyckades i debatten om vinster i välfärden som rådde då, att tydligt redogöra för skillnaden mellan vinst och utdelning. Och det kan man tycka vad man vill om. Men om man ska diskutera den frågan som folk gjorde mycket då, så är det viktigt att man kan ha den nyanseringen. Och jag förväntar mig inte att vanliga människor, som är kanske förvärvsarbetande, som inte precis har koll på företagsekonomi, ska kunna den skillnaden. Men journalister som arbetar med näringslivsfrågor, där tycker jag att det brast. Tidningarna framställer nästan konsekvent den situationen som att när ett välfärdsbolag gjorde vinst, så var vinsten detsamma som att någon fat cat stoppade de pengarna i egen ficka och drog till sig källorna för att dricka champagne. Och så är alltså inte fallet, för att om ett bolag gör vinst så uppstår det resultatet, det positiva rörelseresultatet uppstår i verksamheten, och det är verksamhetens pengar. De pengarna används på en massa olika sätt, oftast så reinvesteras de i verksamheten. En del av det kanske fonderas för en regnig dag, eller du kanske måste lägga om taket på din skola eller någonting. Och en del av det delas ut till de aktieägare som har investerat pengar. Det är så att säga deras sätt att få ränta på sina satsade pengar. Det kan man tycka vad man vill om, men det är viktigt att man förstår skillnaden på vinst och utdelning. Så jag gjorde en film om det i alla fall, och den blev viral direkt. Så jag fick väldigt mycket uppmärksamhet för den. Och sen, för att göra en lång historia kort, på den vägen är det. Efter det så började jag göra filmer, för jag insåg att här finns en nisch och liksom ett behov, en efterfrågan, som jag sedan började arbeta med.
Man kan se här, om man följer dina, alltså om man bara kollar på dina thumbnails, så kan man se här lite att du ser väldigt upprörd ut i början. Mycket pekande, mycket händer. Och sen så allt eftersom så blir det mer, vad ska man säga, lite mer, du ser bekymrad ut, men vi kan till och med se ett leende på någon här och sådär, Swish-hatet där bland annat. Så var du mer upprörd över det, eller har du liksom lagt an dig en strategi att vara lite mindre, ja, lite mindre arg och lite mer resonlig. Och nu pratar vi bara på thumbnail sån här. Men jag kan ändå känna mer känsloyttringar i början än nu. Nu är det väldigt rakt in i kameran och väldigt så pedagogiskt, men ändå tydligt.
Man måste nog konstatera att när jag gjort de här filmerna så är det inte så himla uttänkt från början. Utan det här är ju det har ju varit en hobby för mig som har hänt lite grann av sig själv så att säga. Och eftersom jag har gjort så många filmer, jag gör ju en i veckan slaviskt och har gjort i 3 års tid. Så det är väldigt mycket videoproduktion. Men därför har filmerna utvecklats över tid. Så att de första filmerna jag gjorde var mycket, mycket kortare. De var kanske mellan 3 och 5 minuter långa. Och då tog jag oftast upp en specifik skattefråga eller företagsfråga som intresserade mig, som var aktuell liksom för folk som arbetar med entreprenörskap. Sedan över tid så växte omfånget på de videor som jag producerade till att innehålla samhällsfrågor i en större kontext, men analyserade utifrån ett libertarianskt perspektiv. Och i paritet med att frågeställningarna blev större och videokrönikorna blev längre, så blir det ju också av nödvändighet ett mer resonerande, kanske lite mer akademiskt perspektiv och inte fullt så entreprenörs eldfängt och drivet. Så att jag förstår vad det är du tittar på. Sen så är det en annan komponent där också, är att övning ger färdighet. Jag på de här åren har jag blivit lite duktigare, eller lite mindre dålig kanske jag ska säga, på att leverera innehållet på ett sätt så att det går fram tydligt vad jag säger och vad jag menar.
Det är väl två känslor egentligen. Det ena är ju att oj vad fel han har, det här skulle jag vilja bemöta. Det andra ofta är väl så här, oj jag önskar att han hade fel, men han har ju en poäng.
Ja.
Jag tror vi kommer fram till att om det är så du är, eller att det, liksom, det var en strategi du tog i ett annat sådär mediedebatt där folk sitter i bilen och skriker.
Den nisch som jag tycker själv att jag har tagit i svensk online-video är ju helt enkelt att vara en rimlig röst som gör egen videocontent. För att jag menar, det myllrar ju av väldigt färgstarka individer åt alla håll och kanter på YouTube och sådana ställen. Men det är inte så många som är vuxna för det första som gör YouTube-videos själva. Och det är inte så många som är intresserade av samhällsfrågor, idéhistoria, företagsekonomi och som presenterar det på ett sansat sätt. Sen så jag är ju väldigt tydlig som avsändare att jag börjar varje film jag gör med att förklara att jag är en oberoende libertariansk entreprenör. Det är min varudeklaration som säger till de som lyssnar att jag gör inga anspråk på att försöka vara som public service, vilket jag dessutom tycker de misslyckas med att vara, som har ett anspråk på att vara objektiva eller neutrala i sin rapportering. Jag tror det är väldigt svårt att göra det. Jag tror knappt man kan göra det. Jag tror att det är bättre att det finns en ärlig varudeklaration från många olika perspektiv, många olika röster som folk kan lyssna på och sen så bilda sig en uppfattning utifrån. Så att jag deklarerar ju att jag är libertarian och att jag är entreprenör, och det här är mitt perspektiv på de här frågorna. Sedan försöker jag, så väl jag kan från mitt perspektiv, att vara intellektuellt hederlig i hur jag speglar de modeller och de förklaringar jag lägger fram när jag gör mina analyser eller när jag gör mina krönikor. Och själva innehållet kan man förstås tycka vad man vill om. Det skulle vara förfärligt om alla höll med mig. Då hade jag tänkt att någonting var fel. Då är jag en dålig libertarian i så fall. Men däremot så hoppas jag att människor kan respektera att jag håller inte med Henrik, men jag ser att han anstränger sig för att vara nyanserad och inte försöker vrida till innehållet på något sätt.
Nej, det får man ju verkligen ge dig. Innan vi går vidare till själva huvudämnet så måste jag ju då fråga, hur får du sån otroligt vacker ljusbild på dig själv?
Jag är lite så här prylnörd förstås, som de flesta IT-företagare är, så att det där har ju vuxit över tid. När jag började så spelade jag ju in mina första videos bara på min iPhone. Och då hade jag liksom ingenting mer än jag hade bara ställt upp den så jag lutade mot några böcker. Men efterhand som jag gjorde fler och fler videos så, du vet, man tittar och ser hur gör andra, vad är det som får saker att se bra ut? Jag är ju inte fotograf eller cinematograf eller producent i botten. Så att jag började titta på vilka kameror är bra att använda, vilken typ av ljusutrustning är bra att använda. Och sen så får man ju balansera det där mot ekonomi, för det där blir ju en väldigt brant kurva så att säga, med vad kostnaden är för att få mindre och mindre förbättringar. Så att steg för steg så uppgraderade jag ju bitar av utrustningen tills nu har jag en ganska så dyr setup. Och det är ju utrustning som jag skaffar för att höja mitt produktionsvärde, vilket jag reinvesterar huvudsakligen de pengarna som folk swishar mig och när de gillar mina videos. Så att i paritet med att det är fler som tittar och fler som stöder så lägger jag ju in de pengarna i produktioner helt enkelt. I både intervju-setup där jag har ett helt eget kit, olika kameror och teknologi för att göra mina partiledarintervjuer och kändisintervjuer. Och sen så mina egna videos där jag har en egen liten studio. Jag har 5 stycken ljuskällor. Det är 4 stycken LED-light, 2 stycken som lyser upp min green screen som är bakom mig. Och sedan 2 stycken, en stor Aperture 120D Daylight med Light Dome, en sån här diffuserad porträttfotolampa. Och sen så en Keylight som belyser ansiktet från vänster sida. Och sen så har jag en Rimlight som då är en annan LED-lampa som står bakom mig som lyser på gässan och vänster skuldra för att skapa separation, en kontrast då som separerar mig från bakgrunden.
Ja, ja men där har jag lite att lära helt enkelt kan jag konstatera.
Det finns mycket YouTube-videor som går igenom precis hur man gör sånt där.
Jag spelar ju ofta in liksom från olika, alltså olika vinklar, kors och tvärs och fönster hit och dit. Sådär. Så att ja, det är ju... det är lättare i en studio. Nu ska vi då någonstans bilda oss en uppfattning om rådande debattklimat på internet. Och det är väl lite av en ödesfråga det här med vad man får säga och inte säga på de stora nätjättarnas plattform. Då, Facebook, Twitter kommer beröra lite App Store och sånt också. Och sen är det väl, handlar väl också för vem får man säga och inte säga. Och stora frågan här är ju då, vad är yttrandefrihet, Henrik Jönsson?
Yttrandefrihet, så som den stipuleras i FNs deklaration av de mänskliga rättigheterna från 1948, så är ju alltså yttrandefrihet att samhället eller staten får inte lov att angripa sina medborgare för att de hyser eller uttrycker åsikter. Det är alltså rätten att inte utsättas för förtryck för att man tycker någonting eller säger någonting. Yttrandefrihet innebär inte att du har rätt att bli publicerad i en tidning. Det betyder inte heller att du har rätt eller att du kan tvinga folk att lyssna på dig. Det betyder inte heller att du kan tvinga olika företag att du ska få uttrycka dig genom de här företagens kanaler.
Här någonstans känns det som att det är många som inte kanske håller med dig. Fast det kanske inte är en fråga att hålla med om.
Precis, det är ingen, i så fall, ja, men du kan diskutera om du vill reformera yttrandefrihetsrätten, så definitivt, det kan man diskutera. Men det här är ingenting du kan hålla med om, utan det är bara så det är. Det är så yttrandefriheten fungerar.
Vad behändigt. Jag tänker ju framförallt på de här, jag har lite lokala Facebookgrupper och lite teknikgrupper och så vidare. Och det är ju var och varannan dag så får jag ju en lektion i yttrandefrihet när de har blivit avstängda eller bara fått en reprimand eller bara blivit emotsagd.
Att bli emotsagd, det måste man ju absolut kunna bli. Men låt oss börja bena lite grann i det här från början, för att det är en ganska komplex frågeställning och det råder många missuppfattningar om hur yttrandefrihet fungerar. Från båda sidor, ska jag säga. Missförstånd från de som är liksom för att nätplattformarna ska vara mer restriktiva och missförstånd från de som är emot att de ska vara restriktiva. Men i grund och botten så kan man säga att du ska inte bli angripen för att du har en åsikt. Du ska inte bli angripen för att du uttrycker en åsikt. Däremot så finns det ju massor av olika regler som omgärdar yttrandefriheten till exempel. Och jag är helt med på alla de reglerna. Det handlar om att skydda barn från övergrepp. Det handlar om att du inte otillbörligen ska kunna förtala människor. Eller hota människor. Eller ställa till oreda för andra medborgare. Så att alla de grejerna är rimliga. Om man betänker att vi ska ha en liberal demokrati där människor får lov att uttrycka sig. Det krävs för att man ska kunna balansera. Men å andra sidan så är det ju också så här att yttrandefriheten stipulerar ju att det är fullt tillåtet för dig att säga saker även om andra människor hatar det du säger, så länge du inte bryter mot någon lag. Det är helt okej att du säger någonting som andra människor tycker är fullständigt fel eller att du är fullständigt galen. Du är i din fulla rätt att hävda att jorden är platt om du vill göra det. Om du inte tycker att folk ska få lov att säga vad de vill även när de inte bryter mot lagen, då är du inte för yttrandefrihet. Det räcker inte att du tycker att det de säger är vämjeligt eller vidrigt, för det är din subjektiva uppfattning. Om du tycker att din subjektiva uppfattning om vad som är rimligt på någon slags moralisk definitionsgrund, ja, då är du emot yttrandefrihetens princip, helt enkelt.
Du sa att man är skyddad från angrepp då, får man säga vad man vill. Angrepp från vem?
Det kan ju handla om, liksom, om någon börjar beljuga ditt företag eller säger så att anklagar sig att han är pedofil eller någonting, hemska anklagelser som är osanna. Då har du ju rättsliga möjligheter att försvara dig mot förtal till exempel. Om någon bjuger om ditt företag och säger att de behandlar folk illa eller så här, då har du ju, då finns det ju rättsligt stöd liksom, för att det ska du inte kunna göra. För att då, om man kunde göra det så skulle det bli väldigt mycket kaos i samhället. Då skulle alla behöva liksom vara utsatta för extremt mycket, exponerade för illvilja hela tiden på ett sätt som inte hade varit bra. Alltså problemet som vi har nu, det är ju att det finns en ny situation på grund av den teknologi som vi har nu. Och eftersom de sociala medierna har vuxit till att bli så dominanta, så skulle jag vilja, för en utgångspunkt för att vi ska kunna prata om det här, så måste vi måste redogöra för ett par stycken olika begrepp. Du har säkert hört de här argumenten då som säger att nej, men de sociala medierna har rätt att stänga ner vilka användare de vill, för att de är privata företag. Det måste väl ändå du, Henrik, som är libertarian, hålla med om och begripa.
Ja, just det. Äganderätten och det här.
Mm, precis. Och då är det så att, ja, för att den frågan är ganska komplicerad. Och det är ju rätt talande att den argumentationen nu kommer huvudsakligen då från vänsterläget, som är väldigt nöjd med att det är deras ideologiska meningsmotståndare huvudsakligen som faktiskt stängs ner. Och då en vänster som aldrig har haft en tendens tidigare till att försvara företagens autonomi är plötsligt väldigt, väldigt noggrann med att framhäva det. Ja, Facebook är ett eget oberoende företag. De måste få bestämma vilka de släcker ner och hur de släcker ner dem. All right, fair enough. Men då vill jag svara så att det stämmer inte överens med svensk lag att företag skulle få lov att göra precis som de vill. Det vet alla som driver företag i Sverige. Det finns massor av olika regler som omgärdar vad företag får och inte får göra. Och för att tydliggöra skillnaden mellan att stänga ner någon eller när man inte bör stänga ner någon, så vill jag ta upp ett exempel. 2018 i USA så hade de ett stort legal case som handlade om ett bageri i Colorado som drevs av ett kristet par som vägrade baka en gay-tårta till två homosexuella killar som skulle gifta sig. Och det här blev då ett rättsfall där de här båda homosexuella killarna anklagade dem för diskriminering eftersom de inte ville göra en gay-tårta.
Förlåt, men vad definierar en gay-tårta? Är det två män då som...
Ja, de ville ha två brudgummar uppe på. Och jag menar, sakfrågan, det kan man tycka vad man vill om. Alltså, jag kan tycka att backwards själv, personligen. Men poängen är här att konditoriet vann. Du har inte plikt att göra saker som småskalig företagare som bryter mot din religion. Om du går in på ett falafelställe så kan du inte anmäla dem för diskriminering för att de inte serverar dig bacon. Du kan liksom inte tvinga en företagare att mot sin vilja leverera en tjänst som han inte vill leverera. Där har företagen autonomi, alltså självbestämmande rätt. Och det händer då med det här konditoriet helt enkelt därför att det finns många andra konditorier. De allra flesta andra konditorier har inga problem med att göra den tårtan du vill. Och det är ett mindre lidande för dig att hitta ett annat konditori när det finns många än vad det är för den kristne konditorn att behöva bryta mot sin religion. Det var den tolkningen då som civilrättsdomstolen i Colorado tog.
Där finns ju en intressant skiljelinje, för jag har en känsla av att civilrättsdomstolen i Colorado inte skulle se så där jättepositivt på om den här butiksägaren bara slängde ut dem på grund av sin sexuella läggning.
Nej, alltså det ska, om vi ska nyansera just det här fallet, så ska man ju dessutom säga att de var ju helt med på att göra en tårta till dem. Det var bara det att de ville inte sätta de två männen uppe på, för de var konservativa kristna och de betraktade homosexualitet som en synd. Men det här etablerar då självbestämmandet. För att kontrastera det så är det så här: om du driver ett större företag av infrastrukturell betydelse, som till exempel en bank eller ett flygbolag eller ett elbolag eller ett vägbolag, du får inte lov att lägga väg och samtidigt säga inga bögar på våra gator. Det får du inte göra, för då bryter du mot diskrimineringslagen, eftersom du inskränker homosexuellas rörelsefrihet i samhället. Du vill inte ha en bank som säger, nej men bara för på grund av ditt kön eller på grund av din etniska härkomst, vi servar inte din sort. Därför att nekar du dem ett bankkonto, då inskränker du deras möjlighet att delta jämlikt i samhället. Du får inte lov att ha ett flygbolag och säga att nej men vi tar inte emot folk som har din religion, för att då inskränker du deras rörelsefrihet i samhället. Och det man behöver titta på då från samhällets perspektiv, det är de sociala medierna, är nätplattformarna som konditorier som servar en liten utvald grupp människor med utvalda godbitar av content som det är lätt att hitta alternativ till någon annanstans? Eller är nätplattformarna som infrastrukturellt viktiga företag, och är de då att betrakta som en kommunikationsväg? Och den frågan måste man ta ställning till när man då ska ta hänsyn till hur de här företagen ska ses i sitt ansvar gentemot sina användare.
Om man för stunden glömmer det här, alltså att man ska behöva ta hänsyn till svåra värderingar i form av ansvar och skyldigheter när det kommer till vad som får sägas eller inte, utan man bara ska konstatera liksom, är Facebook och Twitter en stor del av vår nätinfrastruktur, och att man faktiskt är ganska långt utanför samtalet om man håller sig där borta.
Ja, det där behöver ju prövas på riktigt i någon riktig instans, men det juridiska begreppet som brukar användas i dessa sammanhang är kontraheringsplikt. Och kontraheringsplikt, det betyder helt enkelt att du som infrastrukturellt betydelsefullt företag har skyldighet att tillgodose alla människors önskan att ingå kontrakt med dig, om det så gäller att ha ett bankkonto, att boka en flygresa eller att åka på din väg, eller att kanske uttrycka sig på din sociala medieplattform. Så att det är två poler här. Självbestämmande som en konditor, eller kontraheringsplikt som ett elbolag. Och det här är den ena polen. Sen så finns det en axel till i den här frågan. Och det är det som gör att det här är lite rörigt. Det är svårt för folk att få omfatta hur komplext det här är. Men den andra axeln kan man säga står mellan å ena sidan redaktörskap, och å andra sidan budbärarimmunitet. Och det här är då två olika poler som man kan säga reglerar nätplattformarnas funktionssätt. Lagen som har möjliggjort för alla moderna nätplattformar som stöttar sig på användargenererat innehåll heter The Communications Decency Act. Och det är en lag från 1996, en amerikansk lag från 1996. Och i den lagen så står det i korthet att inget företag som fungerar som en elektronisk anslagstavla, vilket är då skrivningen från 90-talet, ska hållas ansvarig för innehåll som någon annan postar på deras anslagstavla. Och det här är en väldigt viktig skrivning, för det är det som har möjliggjort för företag då som TripAdvisor att kunna existera. För att om de inte hade den här rätten att inte hållas ansvariga för vad någon annan skriver på deras plattform, så hade de potentiellt kunnat bli dragna inför rätta för varje negativ recension som någon hade skrivit av ett hotell, och då blir anklagade för förtal. Wikipedia hade kunnat bli anklagade för desinformation varje gång någon har skrivit något mindre faktafel i någon wikitext. Och Tinder hade kunnat bli anklagad för falsk marknadsföring. Liksom, och din dejt ser helt annorlunda ut liksom, än vad bilderna såg ut.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Det var motsvarande BBS-lagen då, eller lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
Jag har inte jämfört de två, men jag har hört parallellen göras tidigare, så jag skulle tro att det är snarlikt. Men den amerikanska lagen är liksom den som har blivit modellen för hela världen. Det jag precis har beskrivit, det här då som är sektion 230 av the Communications Decency Act, det är det som vi kallar budbärarimmunitet ibland. Och budbärarimmuniteten, den gäller ju även då till exempel telefonbolag. Så att om jag ringer till dig och hotar dig, så kan du inte anmäla telefonbolaget för att säga att han använder era telefonsatelliter för att hota mig, liksom. Wow, ta ner Telia. Eller om
någon som skulle önska det i och för sig.
Ja, men vi ska då vara glada att det inte funkar på det sättet.
Ja, verkligen. Likadant med brev och sånt ju. Det är ju inte postens fel om jag skickar en sur gubbe till dig liksom.
Nej, exakt. Och det är budbärarimmunitet. Don't kill the messenger, så att säga. Och det här stöttar sig då de sociala medierna på. Och säger att hej, det är inte vi som har skrivit någonting olämpligt, utan det är en användare. Andra änden av det här spektrat är ju då redaktörskap. Och det är motsatsen till budbärarimmunitet. Och då landar du i samma territorium som publicister och tidningar. Där du helt enkelt har en ansvarig utgivare och du har en redaktör och du har en redaktion som bestämmer vad som ska vara med och publiceras i deras tidning. Där sociala medierna befinner sig nu så är de i en gråzon mellan budbärarimmunitet och redaktörskap. För att det kommer påtryckningar från de gamla medierna och från politiker på att de måste ta ett större redaktionellt ansvar för vad folk säger på deras plattformar. Men samtidigt vill de sociala medierna stötta sig på budbärarimmuniteten, för att om de inte har den så faller hela deras nuvarande funktionssätt ihop helt och hållet. Så att här har du budbärarimmunitet mot redaktörskap och självbestämmande mot kontraheringsrätt, plikt. Så i de här, liksom, mellan de här fyra olika aspekterna så utspelas just nu det kaos som vi ser i sociala medier. För att det här är inte, jag skäller inte på sociala medier, jag tycker mycket, mycket om sociala medier. Men vi kan konstatera att den nuvarande situationen är mycket bekymmersam. Därför att nu har du vad många användare upplever som en godtycklighet i vem som plockas bort och vem som får vara kvar. Det finns ingen tydlig konsekvens. När man väl börjar gå in och tumma på budbärarimmuniteten och säga att nej, men vi måste plocka bort Donald Trump. Ja, då har du genast 1 miljon människor som säger varför plockar ni inte bort Ayatollah Khomeini som skriver saker på Twitter om att som är antisemitiskt. Varför låter ni de här olika terroristgrupperingarna finnas kvar? Och det du skapar då är en klyfta mellan människor där folk känner att det kanske föreligger ideologiska förtecken på det redaktörskap som bedrivs.
Man skulle ju kunna argumentera för att, hur hemskt den låter, så särskilt med tanke på att jag kämpat mot antisemitism hela livet. Man skulle kunna hävda att den åsikt, medans Trumps inlägg är uppvigling.
Jag vill faktiskt inte gå in i det där relativiserande whataboutism fram och tillbaka, för det finns goda argument från båda sidor. Om du tar BLM-protesterna från i somras till exempel, där det har funnits massor av människor som har gått ut i både videoklipp och texter och liksom skanderat att, uppmanat människor till att döda poliser, att bränna ner Vita huset och den typen av grejer. Alltså det förekommer mycket uppvigling. Sen så, du kan göra en viktning liksom och säga att ja, men just Trump är en framskjuten gestalt och därför är det allvarligare. Definitivt, men du landar fortfarande i en situation där det här är på inget sätt en enkel fråga att reda ut. Utan att du riskerar att stöta dig med människor och landa i en form av godtycklighet.
Alltså så här, när vi sitter och pratar om det är ju ganska lätt att hamna i det, att göra hela den här postmetaforen liksom. Det vill säga att man som infrastrukturbärare faktiskt inte har rätt att öppna breven. Vem är det som ska göra bedömningen? Alltså vem är det som ska bedöma att gruppering A säger en sak men det är okej och gruppering B säger en annan sak och det är inte okej? Det här är ändå företag som är globala, tänker jag. Är det en lokal, alltså det vill säga att Facebook kommer att få behöva ha olika innehåll eller vad man tolererar baserat på vilket land det handlar om? Eller hur? Vad hamnar man där, tycker du?
Jag är på inget sätt rätt specialist på de här frågorna. Men så som digital rätt brukar att tillämpas och i allt högre grad tillämpas, så är du ju straffpliktig i det land där då brottet utförs. Så att om du är i Sverige och till exempel skriver någonting som bryter mot lagen, då ska du lagföras i Sverige på grund av det. Och det är också där bevisbördan ska hamna, i min mening, inte på företagen att avgöra vad som ska plockas bort eller ej. Om någon har skrivit någonting som bryter mot yttrandefrihetslagen, som bedriver, liksom hetsar mot homosexuella eller någonting som är ett lagbrott, då måste det ju upp till rättslig prövning. Och då brutit mot lagen så är det den personen som ska straffas för det han har gjort. Inte hela plattformen. Och vi ska inte heller då upprätta en godtycklig domstolsinstans på plattformen som säger att nej, men vi plockar bort folk som vi tycker är olämpliga utan att de bryter mot lagen. Och en konsekvens vi ser av det här, det är ju då att det är ju flera länder nu, bland annat Storbritannien, lägger fram nu i den här veckan faktiskt en ny lag som reglerar de sociala medierna just i syfte att de kommer att bötfälla dem om de plockar bort innehåll som inte är i strid med landets yttrandefrihetslag.
På annat håll, EU som har ju blivit... jag vet inte om det är ett krav att vara EU-parlamentariker och att man älskar detaljreglering, men det är alltid från USB-kontakter till kaffebryggare till hur starka dammsugare får vara. Ja. Till att du måste förstöra varenda webbsida med kakinformation som vi ju alla vet att det sätts. Till att du måste vara så snabb på att radera saker och ting som inte anses vara hemma på internet, annars kan du själv få böter. Den utvecklingen på EU-perspektiv går ju snarare raka motsatsen.
Igen så har du ju problemet där att du placerar ju bördan då på de sociala medieplattformarna. Att det är deras juridiska ansvar att plocka bort någonting. Och så måste de bygga upp en organisation med kapacitet att hantera det inom 24 timmar eller någonting liknande. Från mitt perspektiv, det som behöver hända är att rättsväsendet behöver ha en form av beredskap för mycket snabbare behandling av den här typen av ärenden. Så att det blir lätt att anmäla människor som faktiskt bryter mot lagen så att de kan i så fall bli lagförda. Men att man undviker att placera den bördan att gallra på de sociala medierna som saknar, och det är ju uppenbart nu med tanke på hur trubbiga de är i hur de gör det här. De saknar kapacitet, de saknar erfarenhet, rutiner, det är inte deras jobb. De är tekniska plattformar, de är duktiga på att bygga dem. Och de här edge cases som det ändå är, där det är människor som faktiskt bryter mot lagen. Det är väldigt svårt för dem att hantera det, och därför präglas också deras utgallringar av godtycklighet. Alltså jag fick själv en text.
Ja, jag tänkte på det. Ja. Vad var du hade gjort för dumt då?
Jag tror faktiskt inte att jag hade gjort något dumt alls. Men det är en intressant fråga, för att jag tänker ju samma sak. För att ge lyssnarna en bakgrund. Alltså, så det här var alltså en text som jag skrev på Facebook om förvaltningsregler eller brister i förvaltningsregelverket. En ganska torr text ska sägas. Men den plockades bort då med motiveringen hatiskt innehåll. Vilket var för mig fullständigt obegripligt. Alltså, så att av respekt för Facebooks regler så varken nämner jag den texten eller någonting mer om dess innehåll. Men jag har lagt upp den på min egen webbsida. Och jag har haft många människor som har tittat på den och inte begriper någonting. Jag har varit i kontakt med kontakter jag har på Facebook som har tittat som inte heller är klara över vad det är som har hänt. Men jag rapporterade in texten och överklagade deras beslut och så här, jag kan ju inte, man får inte lov att skriva någonting till dem, men i princip så tänkte jag att den har fastnat i någon algoritm som har gjort ett felslut. Om en människa tittar på det här så kommer de att korrigera det så att den kommer tillbaks. Men nej, jag fick tillbaks ett meddelande till att det är hatiskt innehåll. Man måste tänka på hur deras situation ser ut. De hanterar ju miljarder meddelanden varenda vecka. De har inte kapacitet. Du måste ha, det här vet jag ju själv eftersom jag själv har drivit IT-bolag. De har inte kapacitet till att hantera med personlig kontakt alla de olika ärenden som hamnar på deras bord. Och det är därför jag tycker den ordningen är helt otillfredsställande som de har pådrivit från politiskt håll och från medialt håll i Sverige då sedan Dagens Nyheter och Expressen startade det här drevet mot Google som de fick ju hela vägen upp till Morgan Johansson. De har ju då önskat helt enkelt att de sociala medierna ska tvingas vara, de ska bete sig som publicister. Thomas Mattsson som var chefredaktör för Expressen då, han tyckte ju att Google måste anställa 200 redaktörer och sen ska de regissera hela internet då på något sätt. Vilket är, ja, jag vet inte, jag tycker bara det känns okej boomer. Alltså det är en helt fnoskig föreställning att digitala medier ska funka på det sättet.
Men nu använder jag min lagstadgade yttrandefrihet här och säger att Thomas Mattsson har alltid haft en intressant inställning till kritik till den egna verksamheten. Men är väldigt frispråkig när det kommer till andras.
Jag lämnar den personkritiken osagd, men jag kan konstatera att jag håller inte alls med var både han och Morgan Johansson landade i den här frågan, och jag tror att där vi befinner oss nu, både i Amerika och här i Sverige, är på ett ställe som är ganska allvarligt vad det gäller förtroendet för de sociala mediernas funktion. Att det är helt enkelt så att just nu tror jag att väldigt många människor upplever att de fråntas jämlika möjligheter till att uttrycka sig.
Nu är inte det Thomas Mattssons lagstadgade rättighet att vara med just i den här podden att försvara sig. Men om du vill, om du lyssnar på detta Thomas Mattsson med all mot förmodan, vill du vara med i den här podden och prata om det här, så är det bara att skicka ett mejl. Jag tror att oavsett vad man landar i det här så är det väldigt svår väg framåt. Det finns ju inget politiskt intresse i att landa i den slutsatsen som jag tror både du och jag landar i. Om man ser på svenskt plan så har vi ju precis konstaterat vad man har hamnat i. Om vi ser på europeiskt plan, så bortsett då från diverse lokala regeringar som i sin tur kanske har lite osund syn på framförallt pressfriheten. Så om man ser på EU då, så finns det inget politiskt tvärtom i detta. Alltså politisk vilja att nå gå den. Och om vi då kollar på USA, så har vi då ett parti som överhuvudtaget inte kommer att driva den, utan snarare tvärtom.
Ja, du tänker på Demokraterna då?
Jag tänker på Demokraterna och jag tänker jag får säga för vissa av Demokraterna bestämmer så har ju de andra sidan, de här företagen styckats upp och försvunnit, så att det kanske löser sig på det sättet. Skämt åsido, va? Men jag menar, vad jag vill komma till är att det finns ju ingen politisk vilja globalt sett att ta det i denna riktningen. Hur tror du den här, för jag kände innan någonstans att du delar upp den här diskussionen i två stycken grupper egentligen, vänster och höger, så får fortsätta den uppdelningen. Hur tror du högern se på detta och hur kommer man agera?
Den största delen av allt samtal som äger rum överhuvudtaget, digitalt men även medialt, är anständigt. Nästan alla utbyten är rimliga mellan rimliga människor. Det är en väldigt, väldigt liten del, vad vi inom IT-utveckling kanske skulle kalla för ett edge case, med just de här extrema grupperingarna på alla möjliga olika kanter, där det finns olika typer av människor som går över gränsen. Så att man ska inte, bara för att det är ett problem, så bör man inte se det som att det här är liksom det stora problemet som genomsyrar hela samhället. För att det gäller de som ställer till oredan i ganska små grupper. Däremot så tror jag att hanteringen av den här ganska lilla gruppen nu riskerar att skapa ett ändå större problem. Och det finns ju ett gammalt citat som från Jordan B. Peterson faktiskt, som sa så här en gång: "Whatever you repress comes back with a vengeance." Så att om du nu står på en plats där du tycker att de här människorna är gränsfall, vi plockar bort dem från nätet, vi deplattformerar dem från Facebook, vi plockar bort dem från Twitter, ser till att de inte får finnas på YouTube. Tror du att deras åsikter kommer att försvinna bara för att du plockar bort dem? Tvärtom så kommer ju de här människorna att som tidigare kanske var negativt inställda till det demokratiska etablissemanget, som kanske hyste konspiratoriska föreställningar om att systemet är riggat mot dem. De kommer ju istället att vara fullständigt övertygade om att så är fallet efter att de blir bortplockade överallt. Och det kommer att ta ett litet tag innan de organiserar sig själva på nya plattformar, bygger sina egna forum, sina egna ställen där de kan vara. Och då är de helt isolerade från resten av samhället. Och när vi har isolerat oss från varandra på det där sättet, då är problemet mycket, mycket allvarligare.
Men tror du inte det finns en stor acceptans i det bland gemene man, att låta ett gäng galningar isolera sig, om man tar svensk perspektiv. Låt nazisterna isolera sig i källare i Karlskrona och trycka sina pamfletter, och låt liksom vapengalningarna, notera nu att jag inte säger att alla som gillar eller är för fria vapenlagar är galningar, utan jag pratar om galningarna med vapen, isolera sig i någon skog i Montana. Tror du inte det finns en stor acceptans i det bland vanligt folk, så att säga, och sen får FBI hålla koll på dem?
Jo, det är mycket möjligt, det kan jag inte uttala mig om. Men bara för att vanligt folk accepterar en massa idiotiska saker. Alltså, för tusan, vanligt folk accepterade homosexualitet som en psykisk sjukdom fram till 1979. Det var inte en bra idé bara för att det finns en allmän acceptans. Bara för att det finns en allmän acceptans för repression av saker som man subjektivt tycker är en dålig idé betyder inte att det är en bra idé. Tvärtom så visar ju liksom all konflikthanteringsteori visar att när olika grupper som är meningsmotståndare, när deras konflikt övergår från att vara just en konflikt till att bli våld, det tenderar att vara steget efter att de har fullständigt isolerats från varandra. För då hamnar de i en situation där de inte längre har några beröringspunkter med varandra alls, och då börjar de dehumanisera varandra. Så att jag är helt mot den utvecklingen. Jag tror ju att det är mycket bättre att de finns kvar och är med, och att man istället har tydligare rättsliga processer för att hantera det, istället för då olika typer av deplattformeringsstrategier som präglas av godtycke eller en upplevelse av godtycke som sedan leder, som stärker polarisering, som stärker upplevelsen av att det finns godtycklighet och kanske ideologiska förtecken till att det är fler på högerkanten som plockas bort än på vänsterkanten.
utav en händelse så har vi kommit fram till punkten på körschemat här, hur vi kan ha ett sunt samtal på nätet. Och det är väl det vi... Alltså så att säga, hur kan man vända den här... Du pratar mer om inkludering och sådär. Alltså då kan man ju till exempel den här ersättaren... Vad heter den? Parler, va? Eller hur talar man det?
Ja, Parler tror jag.
Det blev ju bortplockats blixtens hastighet ifrån både Play Store och iOS App Store. Och Amazon stängde servrar och sådär. Kanske bättre om alla börjar blogga istället. Eller hur ska vi liksom få någon form av sunt samtal? Jag började ju här med att säga att du gör ju verkligen ditt för att föra ett sunt samtal. Alltså det vill säga när det är intressant att titta på någon som man inte nödvändigtvis håller med i grunden. Men ändå vill ha utbyta åsikter om. Hur kan liksom världen lära sig från Henrik Jönsson?
Just det där sista ska jag nog låta vara osagt. Jag vet inte om världen har någonting att lära mig överhuvudtaget. Men jag kan göra en historisk parallell. Varje gång det historiskt har kommit ny kommunikationsteknologi så har det alltid följts av en motreaktion av den etablerade maktsfärens attack på de nya kommunikationsvägarna. Det där ägde rum när folk började producera mycket böcker i Kina. Och Xu Hangti, kung av Qin, lät bränna alla böcker ut i Kina och resa den kinesiska muren då för att han vill inte ha de här samhällsomstörtande texterna. Samma sak hände när tryckpressen uppfanns. Det var någon gång, jag tror det var 1432, liksom formellt sett som tryckpressen verkligen började gå igång. Och då började folk läsa jättemycket mer böcker. Läskunnigheten exploderade i hela Europa. Och det tog ett par decennier innan man gick in och totalreglerade vilka böcker som fick lov att tryckas. Helt enkelt då på grund av att stat och kyrka uppfattade att fake news och osedlighet riskerade att spridas till människor på ett sätt som kunde vara samhällsomstörtande. Och sen så var ju boktryckarkonsten hårt reglerad, närmast totalförbjuden, fram till 1761 tror jag det var, när Sverige var först ut med en tryckfrihetsförordning. Så att där tog det ju 200 år. Så att jag tror att man måste lägga ett historiskt perspektiv på det här, att de sociala medierna har kommit, det är precis samma sak. Precis samma mekanismer som när tryckpressen kom. Då har du en etablerad medieordning som plötsligt utmanas, där det inte bara är linjär tv och dagstidningar som sätter agendan för samtalet, utan sådana människor och sådana personer som jag, eller liksom vem som helst som publicerar sig själv eller lägger ut videofilmer. Och då är det en massa människor som inte tycker om det, och det är även en del människor som inte har rutin på hur man beter sig, och det är folk som säger olämpliga saker, och det förekommer även ren uppvigling. Allt det kommer med varje gång det kommer en ny kommunikationsrevolution. Däremot så kan man konstatera att repression aldrig historiskt har varit effektiv. Aldrig. De som har gått fram tidigast med att försöka öppna upp eller hitta nya vägar för att hantera ny teknologi, de samhällena blir alltid mest framgångsrika. Ju hårdare du försöker förbjuda någonting, desto längre hamnar du på efterkälken och desto hårdare blir backlashen när det kommer tillbaka. Så repression är en riktigt dålig idé. Och jag vill knyta tillbaka som svar på din fråga. Alltså, nästan hela samtalet som bedrivs är redan anständigt. Är redan bra. Jag använder sociala medier hela tiden. Varje dag. Jag har extremt stor nytta och glädje av det. Det berikar mitt liv något oerhört. Att kunna se videoklipp som visar mig allt från liksom hur jag liksom gör en elinstallation i mitt nya hus till att titta på långa föreläsningar om filosofi och historia och grejer som intresserar mig. Det är fantastiska tider. Och nästan all content som produceras är jättebra, hederlig, ärligt uppsåt, ibland lite valhänt. Ibland förekommer en del felaktigheter eller någonting lite på sniskan. Men har man bara det med sig in, ett lite kritiskt öga, så är det alldeles utmärkt. Men finns det en liten del som ställer till en del oreda. Men det är inte värt att offra legitimiteten i hela den här digitala kommunikationsrevolutionen bara på grund av det lilla segmentet. Åtminstone inte på det sättet genom att försöka hitta någon slags bastardiserad hybridlösning mellan budbärarimmunitet och redaktörskap som inte fungerar, som inte gör någon glad överhuvudtaget. Mitt förslag då som svar på din fråga är att man istället skulle titta på någon form av effektivisering och stärkning av rättssamhället för att hantera de som faktiskt bryter mot lagen och sedan låta innehåll ligga kvar som inte bryter mot lagen, även om du inte tycker att det är lämpligt.
Och med de kloka orden så har vi ett avsnitt. Tack så mycket Henrik Jönsson för dina ord. Och om man vill följa dig så är det ju bara att söka just på ditt namn på YouTube. Vad har du för andra intelligenta och bra kanaler?
Ja, om de är intelligenta och bra, som sagt, det lämnar jag åt andra att avgöra. Men nej, men min största är ju att mina videos hittar du på YouTube. Nu finns dessutom alltihop speglat till Odyssey. Dessutom, som är en distribuerad, icke-centraliserad videoplattform. Sedan så publicerar jag även, allt mitt material kommer även i ljudpoddformat. Och det hittar du där poddar finns på Spotify, Acast, iTunes etc. Och sedan så publicerar jag även ett veckobrev som går att prenumerera på. Det kan ni hitta på min webbsida eller i beskrivningen på alla mina videofiler, så kan man följa mitt veckobrev. Då får man varje vecka en sammanställning av alla artiklar jag skriver. Jag är krönikör just nu i GP också. Så då får man en sammanställning på allting jag gör varje vecka. Så det kan ni ju göra om ni inte har nog av människor som säger saker på internet redan.
Om ni inte har nog med Henrik. GP står förut för Göteborgsposten. Jag vill också tipsa om ett inslag som vi har gjort som heter Apple och generositetsprincipen, svårt ord. Hur man kan ha en strategi när man sitter och debatterar på internet om att man kan lägga manken till och försöka förstå sin motdebattör. För då kan det vara så att man läser någonting också. Och det är också det jag ofta gör här när jag sitter och tittar på Henrik. Både du och Teknikveckan finns ju på Patreon. Det är ju ett sätt att finansiera alla våra produktioner. Så att länkar också där till Patreon på henrikjonsson.com. Jönsson, eller Jonsson med två S då. Tack så mycket Henrik, det finns kanske tillfälle att få diskutera andra svåra frågor om det här i framtiden, så se till att prenumerera, så hörs vi, syns vi, hej.